Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Och i det här avsnittet av Alexandras Nära ditt hjärta så träffar jag Maria Alsén och Jessica Norrbom. Och de båda, de har ju blivit kända för de har två böcker, bland annat och en podd. Och det är Frisk utan flum och Frisk utan fusk och podden Frisk utan flum. Så var med och lyssna. Spännande blir det. Välkomna till Alexandras Nära ditt hjärta. Podden där vi träffar spännande, aktuella, intressanta personligheter. Och idag så har jag nöjet att få träffa, och ni också förstås, två oerhört härliga, fina kvinnor som har nyligen fått en fin, fin utmärkelse. De är nämligen folkbildare. Och det kan jag säga med en gång innan jag säger deras namn. Det har vi gemensamt. För vi i 1,6 miljoner klubben, vi är ju också folkbildare. Och vi fick också en gång en utmärkelse, även om det var ganska länge sedan nu, 2005, som folkbildare, det årets folkbildare. Och då var det Nationalencyklopedin som med en eminent jury utsåg vinnarna. Men nu ska ni få träffa de båda kvinnorna som är här, och de heter Maria Alsén och Jessica Norrbom. Hej och välkomna till podden.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Och ni båda, ni måste vara yra av lycka och glädje.
Ja, eller hur? Verkligen. Det var jätteroligt och stort att få den där utmärkelsen.
Ja, vi hade ju lite svårt att tro på det när vi faktiskt blev uppringda och meddelade om det någon vecka innan det faktiskt blev offentligt.
Aha.
Ja, så då och, hade vi svårt att hålla oss.
Vilka är det som utser numera? Jag tror inte att det är NE som står som avsändare, va? Eller?
Nej, precis. Utan det är föreningen Vetenskap och folkbildning som ger ut det här priset nu för tiden.
Mm. Och de utser ju faktiskt också årets förvillare. Och det priset vill man ju helst inte ha. Utan då har man ju...
Nej. Nej. Nej, vi ska inte ta miste här. Ni är folkbildarna.
Ja.
Och då ska jag med en gång säga att jag vet att många känner igen er och känner till er. Om jag säger alltså frisk utan flum och frisk utan fusk. Just. För det är ju era böcker, eller hur? Hälsa utan flum och hälsa utan fusk.
Mm, exakt.
Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Men det bästa är ju förstås att ni själva, jag vet ju inte vem av er som brukar börja, eller talar ni i mun på varann, eller hur gör vi? Om vi ska säga, berätta nu om bakgrunden, upprinnelsen till de här båda böckerna till exempel.
Ja, vi lärde känna varandra när vi var doktorander på Karolinska institutet för en massa år sedan nu. Pratade lite grann om att vi skulle vilja göra någonting. Vi vill nå ut med mer kunskap om det som allt det man vet i den akademiska världen. Så att vi bildade vårt bolag för ungefär 10 år sedan. Och från början så höll vi på med kostrådgivning och träning lite mera.
Precis, och vi kan ju säga att vi var ju då doktorander inom fysiologi. Mm. Så att det som är vårt område innan det läste vi ja, biokemi respektive molekylärbiologi. Men sen läste vi då fysiologi på KI som är läran om den friska kroppens funktioner. Så att det var ju liksom det som var vårt område och någonting vi brann för verkligen.
Mm. Mm. Precis, och sen började vi skriva böcker till slut och började föreläsa mer också. Mer än kanske då det som var vad vi gjorde från början, att hålla träning och kostrådgivning. Så nu är vi mer ute och har vår podcast, vi skriver populärvetenskap och lite artiklar och så.
Mm. Ja, för att nu måste jag upprepa här så att det verkligen går in hos alla att förutom böckerna så föreläser ni och sen så har ni ju då blivit kända också och har många följare på och lyssnare på eran podd. Men ska vi förklara, berätta lite mer, man blir väldigt nyfiken. Det här med fysiologi, är det så att ni båda är såna här jättehurtbullar som sportar och bara inser det att man måste träna för att annars mår man inte bra, eller hur är det?
Ja, hur är det egentligen? Nej, men vi är ju faktiskt väldigt, väldigt vanliga personer.
Ja, men... vad härligt. Ja. Vad bra att höra. Ja, men det är vi också, Anette och jag. Ja, väldigt vanliga.
Mm. Så att vi är ju liksom långt ifrån perfekta om det är nu någonting man ska sträva emot. Men samtidigt så har vi ju ändå liksom vistats i den här världen väldigt länge. Liksom omgett oss med både liksom våra och andras forskningsresultat och läst mycket om det här. Så det är klart att vi har blivit färgade av att veta mycket om hur kroppen fungerar och vilka ändå många positiva effekter som då träning, fysisk aktivitet har. Så att självklart blir man ju påverkad och jag tror vi är ändå ganska bra på att ha en rutin, att vi får till träning. Men det är inte så att vi tränar extremt mycket, skulle jag inte säga.
Nej, jag tror att vi nog båda faktiskt uppfyller rekommendationerna av aktivitet. Och vi strävar ju också båda att äta enligt kostrekommendationerna för bättre hälsa, så kan man säga. Mm. Och innan vi började jobba ihop i vårt företag så tror jag att, om du får rätta om jag har fel Jessica, men jag tror att vi båda åt mindre grönsaker och vegetariskt än vad vi gör idag.
Ja, men precis. Så det har vi nog ändå.
Ja, men där måste jag ställa in en fråga då. Mm. Mindre, säger du, än vi gör idag. Men hur mycket äter, jag menar, man talar om hur mycket grönsaker, för att det kommer man ju ofta in på, att vi vet att vi ska äta frukt och grönt och så. Och så brukar det sluta med att man säger, nej men oj, allt det där kan man ju inte få i sig på en dag. Mm. Hur mycket äter ni frukt och grönt per dag då?
Ja, man kanske inte behöver se det varje dag för det blir lite så svårt. Men om man tänker lite mer på veckobasis kan man ju tänka. Jag tror om jag ska vara helt ärlig så kanske inte jag får i mig 500 gram precis varje dag. Men
det ska vara 500 gram per dag.
Det säger man i Sverige enligt Livsmedelsverket och de här nordiska näringsrekommendationerna. WHO, i alla fall senaste gången jag kollat dem, så är det 400 gram per dag. Det kanske man hamnar lite bättre. Men man får väl ha det liksom som en strävan, tänker jag. Att man försöker nå upp till det och försöker tänka lite grann på det. Jessica, når du upp till 500 grams säkert?
Precis, vi brukar ju säga som tips att vill man veta hur mycket det är så kan man ta fram en liten hushållsvåg och lägga upp då lite blandade frukt och grönsaker och sådär. Mm. Men ja, det är inte så att jag gör det varje dag och har exakt koll. Men som du säger, jag har nog blivit liksom bättre på att addera det till varje måltid, lägga fram det till barnen, men att man faktiskt tänker lite mer på det. Så att, det skulle jag säga.
Mm. Ja, det var kuriositet. Vi kan komma tillbaka till det här, tycker jag, till vad ni rekommenderar att man äter och hur man äter och så. Men ska vi kanske gå till boken, jag tänker den första boken, det här med hälso eller frisk utan flum. Mm. Hur är det med den och hur blev det just den titeln och vad säger ni i den boken? Berätta.
I den boken så följde vi 16 personer som fick i uppgift och hjälp av oss då att sträva emot att leva mer som rekommendationerna säger. Både med fysisk aktivitet och med kosthållningen. De fick såna här träningsklockor som de hade på sig som vi kunde mäta deras puls då för att se om de hade konditionstränat eller hur mycket de konditionstränade. Och vi hjälpte dem med träningsupplägg och så. Och sen i boken så skriver vi också om rekommendationerna, vad de säger.
Mm, och varför och lite så. Men, så att det är både att man får följa de här personerna men också att man får ja, liksom förklaringarna bakom varför det ser ut som det gör och varför det är bra helt enkelt.
Och vi hade psykologer med också som kunde hjälpa till lite med motivation och det här att få till en vana så att man inte behöver fundera varenda gång man ska göra någonting som känns lite motigt kanske.
Psykolog är med, men nu måste jag få höra, hur då?
Ja, de var med och höll föreläsning för de här personerna.
Mm. Ja, men precis, och pratade just kring det här, hur kan man göra om man vill etablera en ny vana eller göra en livsstilsförändring? För
det tror jag de flesta hur gör man när man vill ha en ny vana? Om jag säger så här, nu känner jag att nu är det läge för mig, jag vill förbättra min kondition och jag vill komma igång med lite mer träning. Hur ska jag få in den här nya vanan?
Ja, men precis. Det finns ju lite olika knep då och någonting som vi brukar prata om och som vi lärde oss från dem också, det var just att dels fundera på det här med varför. Alltså, vad är min anledning till att göra det? För ibland kan man ju säga sådär, ja men nu, jag borde eller det vore väl bra. Men om det inte riktigt liksom landar i en, att inte riktigt är så pass viktigt ändå, då kommer det sannolikt vara ganska svårt att prioritera det vecka efter vecka och få in den här vanan. Så att det tycker man kan fundera på lite, alltså för sin egen del, varför är det här viktigt för mig och är det viktigt? Annars kanske man får omformulera sitt mål lite grann. Men sen finns det andra knep också.
Ja.
Ja, precis. Man kan ju sätta upp lite mål och lite delmål så där, som man vill uppnå. Och det kan ju vara att man kanske bestämmer sig för att under månaden som kommer så vill jag kanske träna 2 gånger i veckan. Jag är inte van att träna kanske man tänker, men 2 gånger i veckan ska jag sätta på mig träningskläder och ta mig ut en halvtimme per gång till exempel. Och då ska det vara mål som går att uppfylla, de ska vara realistiska, man ska acceptera dem själv och gärna till mätbart på något sätt. Det kan ju vara tiden eller en sträcka man tillryggalägger. Eller
ja, men som man lite vet också när man har gjort det och att man kan vara lite nöjd också så att det inte bara blir det här liksom piskan hela tiden eller att man sätter upp för stora mål som vi, ja.
Vad tror ni om det här? Just nu så har vi skickat ut till våra medlemmar att de kan ladda ner en app som går ut på att den heter då WaterAid och det är för att hjälpa kvinnor runt om i världen som inte har vatten att få möjlighet till tillgång till vatten så att det ska bli pengar i slutändan till detta. Men appen är gratis och man laddar ner den och sen så sätter man igång den varje gång man går ut och går. Och ju mer alla går desto mer pengar blir det då till vatten till de här kvinnorna. Tror ni att det kan vara någonting som motiverar att man alltså hjälper kvinnor som man vet har det svårt och som saknar vatten och behöver vatten?
Ja, absolut. Allting som kan få det liksom att kännas lite mindre motigt, om man nu tycker att det är motigt, är ju bara positivt.
Ja, men precis. Det kan ju vara en motivator. För det är, men den frågan är väl lite så här 100 000 kronors frågan. Hur får man motivation? Och det kan vara svårt att bara få, men, men ibland kanske man kan liksom kickas igång av att man gör det för att det gynnar någon annan. Eller,
ja, och det är ju liksom, att man gör tillsammans.
Ja, precis. Och gör tillsammans. Så att jag tror att det kan vara ett bra sätt att kanske börja etablera en vana. För det är ju oftast det som är det svåra. Hur kommer vi igång?
Ja.
Och sen kanske man fortsätter av bara farten.
Ja, det är dit man vill komma.
Ja, just det. Men det här då med att allt, vi måste ju berätta att allt ni skriver och gör, det är baserat på evidensbaserad forskning, eller hur?
Om vi inte säger annat. Ibland kan vi ju säga vad man tror eller vad man tycker eller vad man äter till frukost själv. Och då är det ju inte så mycket forskning bakom det. Men annars så talar vi om vad forskningen säger. Och gärna den samlade forskningen så att det inte är enstaka forskningsresultat.
Mm.
Och jag tänker om vi bara skulle prata, du frågade där om titeln också till boken. Precis, ja. När vi gjorde den här lilla, alltså, när vi följde de här personerna, då hade vi som arbetsnamn då att den hette Interventionen. Alltså för att det var en intervention och de skulle göra en förändring. Men ja. Vårt förlag tyckte inte det var så där jätte... Nej. Så att det var faktiskt våran redaktör eller en person på förlaget som helt plötsligt kläckte idén. Mm. Frisk utan flum. Mm. Så att vi kan inte riktigt åt oss äran, men vi kommer alltid älska henne för att hon kom på den titeln.
Yep. Ja, den är strålande. Frisk utan flum. Verkligen, verkligen bra. Mm. Och det heter podden också, eller?
Ja, Frisk utan flum-podden.
Mm. Precis, vi tänkte vi ville spinna vidare lite grann då på det när det ändå redan fanns.
Ja, och hur ser ni på det här? Jag vet inte, vi har i våra stadgar också från början så gick vi ut och sa att nu kommer vi att sprida kunskap och vi vill se på hela människan, att allting hänger ihop. Och att det här med att man liksom skiljer huvudet från kroppen eller tvärtom, att det är ingen bra modell, därför att vi tror att allt hänger ihop. Hur ser ni på det?
Ja, men det tänker jag är någonting som vi brukar prata om ganska ofta också. Och just när man kommer från så att säga, fysiologbakgrunden så blir det väldigt tydligt just att när man läser om först olika organ och så vidare, men sen verkligen titta på hur, alltså allting hänger ju ihop. Och det tror jag har blivit väldigt tydligt för oss liksom genom åren. Och även om man tittar på då det här med effekter av fysisk aktivitet på kroppen, så då kanske man tänker mycket muskler och man tänker hjärta och kärl och så vidare. Men det som man lär sig mer och mer om nu också i forskningen, det är ju att våra organ pratar ju jättemycket med varandra och integrerar med varandra, och musklerna skickar ju ut massa saker i blodet när vi är fysiskt aktiva, och det når ju fettväven och det når hjärnan och massa andra ställen. Så att det blir väldigt, väldigt tydligt att det vi gör påverkar hela vår kropp.
Mm. När ni föreläser, då blir man ju nyfiken. För det första så föreläser ni för bara unga studenter, eller är det viss målgrupp, eller hur ligger det till?
Alltså vi undervisar ju olika mycket, men då är det ju för studenter på medicinska utbildningar mest. Men sen blir vi anlitade och pratar på företag och för organisationer och olika föreningar. Så att det är faktiskt alla, skulle jag vilja påstå. Unga, gamla, män och kvinnor och friska och personer som har olika sjukdomar. Så att det är nog allt.
Det är väldigt brett.
Mm. Ja. Mm. Mm. Vad bra. Jag vet att en av er berättade för mig att, det var väl du, Maria, i morse, att du hade pratat för en grupp äldre, och det var också handikappade, sa du.
Just det.
Ja. Ja, berätta. Du sa det så fint, tyckte jag. När du...
Ja, det som vi pratade om då, det är att det är väldigt lätt att låta så här hurtfrisk, som vi nämnde förut också, att man kan säga så här, nej, men alla ska träna 7 dagar i veckan och alla kan springa och man ska minska stillasittandet. Och det är ju såna här saker som man måste också tänka när man möter olika grupper, att nej, men alla kan faktiskt inte minska sitt stillasittande, för man kanske inte kan röra sig på grund av sjukdom eller skada. Och alla kan verkligen inte springa, och alla kan inte heller träna 6 eller 7 timmar per vecka, för att man kanske har ett liv och en vardag och relationer till exempel som inte, den tiden kanske inte finns. Och då är det så viktigt också att berätta vad kan man göra istället, och vad kan man kanske tänka på då, för att få bättre hälsoeffekter eller goda hälsoeffekter av saker man gör och förändringar som man bestämmer sig för. Mm. Så man får vara lite ödmjuk för det också, så att man inte bara låter hurtfrisk, för det kan ju nästan vara demotiverande, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, det är ju det är, eller hur? Mm. Alltid med pekpinnar, som vi vet.
Ja, nej, precis. Och det är väldigt viktigt att utgå ifrån där man själv är. Det är ju lätt att man liksom jämför sig med personer, eller man följer någon i sociala medier. Och där ser man ju också bara en liten, liksom, liten skärva av personens liv såklart. Men jag tänker att man måste utgå ifrån där man själv är, om man nu vill göra en förändring eller då vill öka sin fysisk aktivitet eller äta på ett annat sätt. Men att man utgår från där man är just nu och inte liksom utgår från någon annan eller där man tror att man är eller vill vara. Utan, ja. Det är ju liksom individuellt också. Mm.
Och när ni började då för ett tiotal år sedan, är det så?
Ja, det kan vara exakt 10 till och med. Kan det vara så?
Så vi startar med ett tag. Ja, det är nog ganska exakt 10 år.
Har vi dubbel anledning att fira då, både priset och jubileet. Ja, vad härligt. Grattis. Jag tänkte då i början så förstås det är ju så har man då ett mål och man sätter upp det och så börjar man och arbeta mot det. Och sen så vart efter tiden går, har ni känt att, eller upplever ni att ni har kanske delvis ändrar ni inriktning eller håller ni er kvar liksom i samma fåra eller?
Ja, vi har ju ändrat inriktning ganska mycket skulle jag vilja påstå. Mm. Till en början så föreläste vi ju inte och vi skrev ju inte heller de allra första åren, utan då var det ju mera liksom, vi hade klienter eller kunder som kom till oss och ville träna och springa eller få kostrådgivning.
Ja, jag jobbade ganska mycket med träning för nyblivna mammor. Mm. Mycket utomhusträning. Så jag hängde i utomhus med flera förmiddagar i veckan på olika ställen. Första hösten där var ju min dotter med, för jag var föräldraledig då också. Så hon fick hänga med där. Mm. Men så det var ju... egentligen startskottet var väl egentligen att vi började skriva en lärobok. Och jag tittar nu på Maria för att det var liksom lite hennes idé från början.
Hennes fel,
all right.
För det var ett otroligt stort jobb. Men vi skrev en lärobok som heter Extremernas fysiologi, som handlar om hur kroppen anpassar sig till olika situationer som temperaturförändringar och tryck, alltså uppe på höga berg och djupa vatten och så. Och den boken tyckte vi saknades, men det tog ett antal år att skriva den.
Ja,
då visste ni inte att det skulle komma en pandemi heller, apropå extremer.
Nej, precis.
Hur reagerar knoppen och kroppen under extrem stress till exempel, på det sättet som den stressen blir?
Nej, vi har skrivit om liksom lite annan typ av stress då, för det är ju också stress för kroppen med fysisk aktivitet eller förändrade temperaturer och allt det här. Så att det är ju en form av stress. Så att vi skrev ju den och sen på något konstigt sätt fick vi ändå mer smak, men för att då skriva lite mer populärvetenskapligt. Så att i och med den så liksom började vi väl förändra vår riktning lite grann.
Ja, och så kan man säga, och nu har vi hamnat mer i nästan att prata om vetenskaplig metod och krossa myter. Och det känns väldigt viktigt.
Ja, nu kommer vi in på pudelns kärna. Mm. Det är så spännande och så viktigt tycker jag. Kan vi inte krossa några myter här nu tillsammans?
Jo, är det någonting du känner att du vill erkänna att du håller på med som vi kan krossa?
Nej, det var inte så jag menade. Nej, jag tror inte det. Men jag bara tänkte, ni vet ju kanske någon av de vanligaste myterna som ni stöter på. Att människor tror att, man tror att och så vidare.
Mm. Barn blir hyperaktiva av socker i en seglivad myt.
Ja, är det inte så?
Nej, och det har man vetat inom forskningen jättelänge. Det finns stora sammanställningar av forskningsresultat som visar att barn blir verkligen inte hyperaktiva av socker, utan det är de vuxnas förväntan om att barnen ska bli hyperaktiva som gör att man uppfattar det så.
Reagerar inte kroppen så när det blir ett väldigt stort intag av extremt intag av socker?
Nej, hjärnan tar ju liksom inte upp mer socker ändå, och blodsockret reglerar vi ju relativt snabbt om vi inte har en obehandlad diabetes eller svårbehandlad diabetes. Så att nej, faktum är att man faktiskt blir trött av att äta socker. Så därför avråds nattpersonal att äta socker under nattpass. Jag vet att det står i polisens informationsmaterial.
Det gör det. Och jag, jo, men då är jag skyldig till det. För jag brukar ibland känna så här, ja men nu känner jag mig lite trött, och tar jag en bit mörk choklad. Då blir jag pigg, tänker jag.
Och det gör jag också, fast jag vet det. Alltså, ja. Absolut.
Men man blir ju glad av det. Så jag tänker, man får väl någon typ av så att,
precis, men man behöver inte vara så hård mot de här barnen som antagligen är glada för att de också är på kalas eller någonting när de får sitt socker. Så att det är ju en, ja, det är också,
ja, jag tänker på när man tar barnbarn, i mitt fall då på bio till exempel, så går de, vill de först gå in i en sån här kiosk där de ska köpa såna här långa rör som de då fyller med massa grejer, och det är ju bara socker. Och så petar de i sig hela det röret under filmen. Ja. Och då har jag tänkt varje gång att nej, jag borde inte medverka till det här är ju förfärligt, det är ju hemskt, hur kan jag bara, jag borde ju veta. Ja, ja. Men det är alltså de som drar in mig.
Eller något.
Ja. Men då vet jag i alla fall att det inte är så att de blir hyperaktiva av det.
Nej.
Då kanske det är filmen som gör dem hyperaktiva.
Ja, eller att få hänga med dig liksom, och
få
det här röret med härligt godis. Så att det
ja, just det. Det tänkte jag inte på. Ja, men det var ju bra.
Jaha. Ja, men vad har vi mer? Alltså, när vi började inventera de här myterna, kan man säga, och vi skrev framförallt vår andra bok, Frisk utan fusk, då... Det man inser ju att många av myterna, det handlar just om saker vi stoppar i oss. Alltså saker relaterade till, ja, till mat. Men också lite vitaminer. Jag tänker där att C-vitamin botar förkylning. Den är ju, jag vet inte hur mycket myt det är fortfarande. Fast på något sätt så tror jag att den är en sån här grej som hänger kvar. Att man vill så gärna tro det. Så att man... Och också om man går in i liksom mataffären så finns det ju liksom hyllmetrar med C-vitaminbrus. Och man tänker så här, det kan i alla fall inte skada. Och det kanske det inte gör. Men numera finns det också stora sammanställningar på det som visar att vi kan liksom inte förhindra förkylning med att, vad ska man säga, boosta upp oss med C-vitamin. För har vi ingen brist på C-vitamin, vilket vi inte har, då får vi inte större nivåer i kroppen, utan vi kissar ut överskottet, för det är ett vattenlösligt vitamin. Så att den är, det är inte att man får ett dyrt kiss, men det är inte jättedyrt med C-vitaminbrus.
Det här var tuffa bud, hörni.
Ja, så är det.
Spännande. Jaha, ja, där
ser man.
Ja, men det är tuffa här. Ja, men detox är ju en liten
sån här. Ja, detox, ja. Det är intressant.
Och det låt finns höra. Ju inte heller någon forskning. Alltså, detox, om man pratar om missbruks... avgiftning för ett missbruk, så är det naturligtvis självklart jättebra. Men om man pratar om detox, att man skulle rena kroppen. Ja. Och man kanske ska köpa något detoxpulver och abonnera på det. Kanske betala jättemycket pengar eller sådär. Och rena din lever och rena dina njurar, kan man se som reklam. Ja. Det där finns det inte någonting som visar att det skulle hjälpa ännu.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Utan det är nog någon som tjänar säg en liten hacka och skrattar hela vägen till banken när personer köper de där produkterna.
Mm.
Vi har, om man har en fungerande lever och fungerande njurar, så är vi liksom rena på insidan. Vi är ju gjorda för att klara väldigt mycket, vi människor. Vi är ju starka.
Men om man tänker på 5-2-diet eller att man ska fasta eller sådär, hur?
Mm. Ja, det är ju också ganska poppis nu. 5-2 kanske fortfarande används en del. Den var ju extremt populär för några år sedan.
Mm.
Nu kanske det har svängt lite mot att man ska äta på specifika tider och så. Det här med fasta. Jag tänker när vi växte upp, våra mammor fastade, då var det ju mer att man bara fick dricka. Mm. Så som jag minns min mammas fasteprotokoll.
Mm. Just det.
Och hon mådde alltid jättedåligt också. Ja. Och så fick man inte dricka kaffe och sådär. Men fastan, en typ av fasta nu är ju just det här periodisk fasta, att man äter på specifika tider. Oftast är det kanske att man hoppar över frukosten och så får man äta mellan klockan 12 och 8 eller 10 och 6 eller någonting sånt.
Men det är bra, det säger vetenskapen att det är bra.
Nej. Alltså, om man har, många av de studierna är gjorda på personer som faktiskt inte mår så bra. Alltså som har en typ 2-diabetes eller begynnande typ 2-diabetes.
Eller övervikt.
Och då när de börjar äta, kontrollera sitt ätande, då äter de oftast lite mindre. Och då går de ner i vikt. Mm. Och det är ju bra om man då har en övervikt eller en stor fettmassa på kroppen. Men då var det ju egentligen inte fastan i sig som, alltså det var ju inte på grund av fastan, utan det var ju på grund av att de åt mindre. Så det kan ju vara ett sätt, precis som andra dieter, att gå ner i vikt. Men är man frisk och liksom har en, bra blodsockerreglering och så, då blir man, det finns ingen ytterligare hälsoeffekt av att äta på specifika tider. Så det har man inte kunnat visa i forskningen hittills i alla fall. Så att,
har man inte.
Nej. Så jag tänker, och vi pratar ju ofta om det, att man inte behöver göra det så krångligt. Och just det där att liksom just äta på specifika tider, och det är ju ganska, det kan ju vara ganska krångligt, och särskilt om man faktiskt inte riktigt tycker att det funkar, eller att man kanske är jättehungrig på morgonen, eller man kanske älskar att äta frukost. Och så gör man det här för att man har läst att det ska vara superbra. Men det har faktiskt inte så stor effekt, eller och egentligen ingen om man liksom är frisk.
Ja, men sen är ju vi människor är ju så olika. Jag menar, jag vet i min familj har vi eller i släkt ska jag väl säga, har vi personer som inte äter frukost någonsin, för de tycker inte om att äta frukost, de mår inte bra då. Men däremot så äter de gärna sen. Och andra som jag som älskar frukost där tycker att det är nästan det bästa målet på dagen. Det är så här.
Ja, och det är väl just det, precis, gillar man det så gör det. Men just det här intvingandet i någonting som man faktiskt kanske inte, som faktiskt gör det krångligare. Det kan ju göra att man faktiskt liksom får ett stört beteende till mat. Och det är ju otroligt olyckligt.
Ja, och något som också är väldigt intressant med just den här typen av forskning, det är ju, och det stöter vi på ganska ofta, forskning som är gjord på personer som är sjuka eller har till exempel en övervikt eller fetma. Och sen så översätter man det till att det skulle vara nyttigt för alla. Det är ju ett sätt att lite grann förvränga forskningsresultaten, och det är vanligt.
Mm. Ja, det förstår man ju givetvis, att det blir tokigt då. Men det är väl som, det är ju inte exakt lika. Jag skulle dra en parallell med det här med läkemedel. Ni vet att man förskriver ju läkemedel, för vi är ju mycket för det här med att det ska vara jämlikhet och jämställdhet. Och när man då vet att man forskar fram läkemedel i huvudsak på mannen, och sen så förskriver man det här till kvinnor, och så är kvinnor och män inte identiska förstås, och reagerar inte likadant, fungerar inte likadant i allt. Och så blir det, och så ser vi olika ut, och så har man ändå samma dosering oavsett liksom. Så att, och då blir det ju väldigt galet.
Ja, visst.
Och barn ska då, tror man, bara ha en halv dos av det här som då är utforskat på en vuxen man. Så att det är ju, det går ju inte att översätta på det sättet.
Nej, eller hur? Man ska nog vara ganska, man ska veta vad man tittar på.
Nej, och också vara tydlig. Där tänker jag, det finns ju man har liksom ett ansvar då, om man ska kommunicera forskningen, att faktiskt vara tydlig med vad man kommunicerar. Om det här är gjort på män eller kvinnor eller personer som är friska eller som har en viss sjukdom och så vidare. Eller om det faktiskt är gjort på djur eller små celler eller någonting. Så att det, och därför så pratar vi mycket om den här samlade forskningen. Och det är klart att den, alltid när man pratar om forskning, det gäller ju på gruppnivå. Det är ju helt omöjligt att säga exakt vad som kommer gälla för en individ. Men ändå när man tittar på den samlade forskningen så är ju ändå sambanden starkare än när man tittar på individuella studier. Så att, ja. Men återigen, vi är ju individer, så att, så är det ju. Det finns ju en variation, och det finns det ju i även hur vi svarar på träning och så, och hur vi svarar på läkemedel. Så att, absolut.
Hur är det med det här med kött eller inte?
Ja, där har vi ju återigen rekommendationer som är framtagna efter forskningen. Som vi har NNR som vi kommer komma med, alltså nordiska näringsrekommendationerna som kommer komma med en uppdaterad version i år. Jag vet inte exakt vilka områden de kommer titta på eller om det är en helhetsöversyn. Men idag i alla fall så säger man att man ska äta max 500 gram rött kött per vecka. Och rött kött, det är alltså inte sånt, ibland pratar man om så här well done och rare och medium och sådär. Det är inte det man tittar på, utan det röda köttet är alltså de landlevande fyrfota djuren. Som nöt och grisar och får och lamm och sånt där. Och vilt räknas dit också.
Så även då köttfärs och sådana kycklingfärs, där kyckling är ju fågel förstås.
Ja, precis, den har två ben.
Men när det är färs till exempel, då räknas det också som rött kött.
Ja, precis. Ja,
och det tror jag är viktigt att påpeka, för det tror jag inte att man normalt tänker sig.
Nej, för det är inte bara de här köttbiten, utan det är liksom ursprunget. Så kommer det från någonting som går på fyra ben liksom, på land.
Då är det rött kött.
Då är det rött kött, ja.
Ja, då är det.
Och så ska man också dra ner på skärken. Alltså, och skärk är ju det som många tycker, det är lite mer goda. Och det är sånt som kött som har lite längre hållbarhet. Så att det är ju bacon och det är korvar och skinkor och sånt där som är. Många tycker att det sätter en piff på tillvaron och så.
Och det är kanske precis det får göra. Sätta piffen, men kanske inte då vara basen.
För man ser ju att de här, både rött kött och skärk har ju ett samband med ökad risk för cancer i tjocktarm och ändtarm framförallt. Och man vet inte riktigt varför.
Säger ni någonting eller tar ni upp någonting om det här med inflammatoriska, alltså inflammationsframkallande födoämnen eller så?
Ja, vi rotar lite grann i det ganska ofta för att komma till någon slags sammanställning och så där, sammanfattning av det.
Ja, och det finns ju ett begrepp som jag använt ganska mycket de senaste åren som är antiinflammatorisk mat.
Just det.
Och det är ju ett lite komplicerat begrepp och kanske också lite onödigt egentligen att man liksom lägger till något ytterligare. Men för när man tittar på, eller vad menar man med antiinflammatorisk mat, då är ju det väldigt, eller nästan identiskt kan man väl säga, lik då NNR, alltså hur vi alla rekommenderas att äta, att det är den här basen av livsmedel eller födoämnen från växtriket, att det är mycket grönt och frukt och vegetabiliska oljor, alltså olivolja och majsolja eller rapsolja, fullkornsprodukter och så vidare, och att det är då ganska lite rött kött och man får äta från havet och sådär, alla får väl äta vad de vill, men, men att det är mer liksom från havet än från de här landlevande djuren. Så att det är ett litet problematiskt begrepp det där kan jag tycka. Och inflammation, alltså det finns ju sjukdomstillstånd som är förknippade med inflammation. Och sen är det också då det man ser att om man har då mycket fett på kroppen, så särskilt den här bukfettman, det viscerala fettet. Där ser man att det triggar immunförsvaret, så att man har då en typ av låggradig inflammation med en större mängd fett på kroppen. Så att det som ofta händer då, om man ändrar sitt matmönster och äter så att säga bättre eller mer hälsosamt, ja, då går man ner i vikt. Just för att det är lättare att, liksom, att äta mindre mängd om man tar bort de här fullfeta produkterna och liksom som grädde och smör och sådär. Så
ja, och då kommer vi in på fetter just. Vad ni säger om smör, där kanske vi har en myt. Ja. eventuellt.
Nej. Nej. Inte så mycket. Eller det beror på vad man tror.
Ja, men ni vet vad folk tror. Många tycker ju så här, man ska äta smör. Mm. Bara smör. Därför att det är det naturliga. Och det är det vi mår bäst av.
Just. Ja, det naturliga är ju ett intressant begrepp.
Ja, alltså allting kommer ju från naturen. Så att det gör ju även tillsatser. Mm. Alltså, det är inte så att vi tar det från yttre rymden. Så att jag som kemist ser liksom, jag är kemist.
Men kemiska, man tror ju då att det är framtaget kemiskt.
Ja, allting är ju framtaget kemiskt. Det är bara beroende, alltså, om det är i ett djur eller i ett labb. Eller i en växt. För mig är det inte stor skillnad. Men smör innehåller väldigt mycket mättat fett. Precis som kokosolja faktiskt. Mm. Och kokosfett. Och det mättade fettet, där finns det ett samband till det som man brukar kalla det onda kolesterolet. Som i sitt tur då, ja, eller sin tur har ett samband med hjärt-kärlsjukdom. Ja. Och mättat fett är ingenting vi behöver äta. Det kan vi tillverka själva i våra kroppar. Mm. Så att det finns liksom inget nyttigt med de typerna av fett. Och det är ingenting vi behöver för att kunna bygga upp oss själva. Det är inga byggstenar som är viktiga.
Nej, för vi har ju, eller ja, vi har ju lärt oss mycket om att det inte är nyttigt. Att man kan ha smör ibland, ja. Men inte hela tiden bara smör. Utan att man ska gå in på olja. Och att man då olivolja och
rapsolja.
Ja. Från växtriket, förutom då kokosfettet. För
det är inte bra, nej.
Nej. Okay. Nej, och det är ju just för att de växtoljorna som då är flytande vid rumstemperatur jämfört med smör och så, det innehåller ju då inte lika mycket mättat fett, utan det är ju mer de här fleromättade fetterna.
Och
enkelomättade. Och det är de vi behöver. Man brukar prata om essentiella fettsyror. Och de finns just i de här enkel- och fleromättade fetterna. Och där ibland har ju då, det finns ju andra då, margarin, alltså, som är ju då växtbaserat, som ibland har ett litet oförtjänt dåligt rykte. Ja. För det är ju liksom bara framställt från vegetabiliska fetter. Helt enkelt.
Men det är ju bättre för hälsan.
Är det här bland annat sånt vi kan läsa i Frisk utan fusk, eller?
Mest i fusk, men det finns lite sånt här i Frisk utan flum också. Men det är mer i Frisk utan fusk, då krossar vi myter så det står härliga till.
Ja, ska vi ta ett par till? Ta något smaskigt.
vad har vi kvar?
Om man vill något om träning, tänker jag.
Det är svårt med, myter och träning. Därför att de flesta verkar ju liksom köpa det man säger om träning.
Men det är väl kanske också det här med att träna på specifika tider. Eller träna före frukost. Just och det. Liksom den typen
av. Ja, just det. Före frukost, det trodde jag.
Men alltså för det första, det viktiga är väl att träningen blir av. Det är liksom det första. Men sen det som kanske är då en myt, det är man säger så här. Ja, träning före frukost bränner mer fett. Och vad det kommer sig av, tror jag, det är väl dels att om man har då sovit en hel natt, då har man inte så att säga fyllt på de här liksom kolhydratlagren. Det beror lite på vad man åt dagen innan och sådär också. Men om man tänker att det har gått lång tid sedan man åt och kroppen inte har lika mycket kolhydrater kvar, ja, då måste man ju använda mer fett när man tränar. Men man använder ju inte mer energi totalt sett för att man tränar före frukost. Så där blir liksom, det är en konstig liksom jämförelse.
Ja, det är som att det skulle vara bättre att köra bil före klockan 5 på morgonen och aldrig ha med en halvtank. Vi förstår ju liksom att men det kommer ändå i slutändan, kommer det vara samma sak? Liksom.
Ja. Ja, alltså alla vet ju numera, apropå myter, att, för då har vi ju lärt oss att man får gå och simma direkt efter en måltid.
Ja, det är också
det
får man.
Ja, det får man. Det är inte farligt. Men det lärde jag mig när jag växte upp förstås, att det var ju livsfarligt. Ja, du också.
Ja.
Ja, det var farligt. Man fick kramp allt möjligt. Men sen tänker jag apropå kolhydrater. Den är väl också att det finns liksom ganska utbredda föreställningar om att vi ska undvika kanske både egentligen alltså gluten, kanske mejeriprodukter också.
Socker.
Och risken då med att liksom börja utesluta saker, det är ju dels att man får ganska ensidig kost, men också om vi pratar om kolhydrater, att man faktiskt inte riktigt orkar ta i när man tränar. För kolhydraterna är ju liksom musklernas favoritbränsle. Så att ska vi kunna göra någonting snabbt, alltså hoppa eller springa eller lyfta tungt, då behöver vi kolhydrater i musklerna. Annars så kommer vi inte kunna liksom få den här samma utväxling, kunna ta i lika mycket. Så det kan vi möta många kvinnor särskilt som är liksom gärna drar ner på kolhydraterna.
Som om det vore en sanning. Liksom. Och sen en annan sak också, man börjar utesluta för mycket i sin kost. Det är ju svårt att leva ett socialt liv. Det är inte så himla lätt att gå bort på middag eller bjuda på middag.
Nej.
Faktiskt. Det kan ju bli liksom lite
faktiskt
på det sättet också.
Ja, det kan det bli. Jo, jag fnissar för att jag slutade äta kött, rött kött. Så det är ett problem. Jag slutade dricka alkohol. Apropå gå bort på middagar. Och jag tål inte paprika och vad det nu mer är. Men i alla fall, så det är ju sådär att man ska förvissa sig om att det då. Ja.
Och så jag tänker om man inte tål saker eller så här, om man är glutenintolerant och såklart, då finns det ju liksom anledning. Och alkohol tänker jag också, det är ju, det behöver man ju verkligen inte dricka.
Ja, men det skulle jag också säga, det är ju en myt där att det är bra att dricka vin varje dag. Det rekommenderas man ju inte alls att göra.
Nej, det är ju liksom mer vissa personer som säger det ibland. Men det vet man ju från forskning nu att alkoholmolekylen i sig är verkligen inte trevlig.
Nej, den är inte snäll, utan den är ju cancerframkallande till exempel. I hela mag-tarmkanalen ser man ökad risk för cancer och bröstcancer till exempel.
Oj! Men det där får ni nästan upprepa tycker jag.
Nej, men precis, för ibland kan man faktiskt höra att det skulle vara bra eller nästan rekommenderat att dricka ett eller två glas vin varje dag.
Just det.
Men och där, jag tänker här får man också gå tillbaka till det vi var inne på förut med att kroppen faktiskt är en helhet. Och ibland kan det ju då vara att det har kommit en studie eller en sammanställning som har visat att för en viss liksom indikation, då kanske det inte var helt negativt. Liksom, om vi tänker i hjärtkärl till exempel. Men då ignorerar man ju helt liksom, till exempel fältet kring cancer och alkohol. Ja. Så att det blir väldigt märkligt att säga en sån typ av rekommendation när man också vet att alkoholmolekylen i sig har väldigt negativa effekter.
Och den har negativa effekter för att den kan till och med vara cancerframkallande.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Jo, men det är någonting som jag tycker sägs alldeles för sällan.
Verkligen alldeles för lite. Varenda gång man säger det här så hoppar ju folk till, va? Och jag kommer ändå ihåg siffran. Det här är en siffra som det är helt omöjligt. Jag har kollat upp den hur många gånger som helst, men det står på cancerfondens sida att kvinnor som dricker ett glas vin varje dag ökar risken för bröstcancer med, och sen är det några procent som jag aldrig kommer ihåg, en viss siffra som inte är helt obetydlig, och det tror jag inte man känner till.
Nej, det gör man inte.
Nej, så att liksom sen är det klart att man, jag menar, vi pratar ju också om det, man ska ju njuta av livet och liksom må bra också. Och ibland så kan det vara gott med ett glas vin till maten. Så att det är ju liksom någonting, ett val man gör.
Men just är det ett glas champagne?
Ja, exakt. Men då kanske man ska spara det till de tillfällena. Liksom.
Ja, inte varje dag.
Nej,
just det. Nej, det är ju det som är det värsta. Och det är väl det ibland när man lyssnar på kroppens signaler. Det kan man ju fnissa åt och säga, ja, men jag mår så bra när jag dricker champagne varje dag, så jag gör det varje dag. Eller jag mår så bra om jag äter massor med vad det nu kan vara, feta såser varje dag och godis och sådär. Och aldrig rör mig, jag mår så bra. men det gör man ju inte i stunden, ja precis. Nej, så det är klart, det där med kroppens signaler ska man ju tyda rätt.
Lyssna lite lagom på allt. Nej, lyssna inte på allt han säger.
Nej. Men vad har ni för har ni någon ny bok på gång nu eller?
Ja, vi håller faktiskt på att skriva på vår tredje bok. Det går lite långsamt. Vi har ganska hög arbetsbelastning, men vi vill väldigt gärna skriva mer på den. Vi har året på oss att få den helt klar.
Ni har året på er.
Vi
hade kanske till sommar på.
Ja.
Nu är just det, där kom piskan igång. Vad skönt, vad bra.
Ni ska kanske ut i höst eller så då med den, eller?
Ja, men den kommer komma i början på nästa år.
Ja, början på nästa år. Okay.
Och där är också en bok där vi fortsätter svara på frågor som vi får. Mm. För att reda ut det här lite mer.
Precis, så kanske inte så mycket liksom myter. Vissa saker kanske jag kan uppleva som myter. Men mer frågor kring träning, kost och hälsa. Mm. Och så lite uppdelat i olika sektioner. Så att det ska bli lite roligt förhoppningsvis. Mm. Och intressant.
Ja, vad härligt. Mm. Och om man nu skulle vilja lyssna på er. Vi, våra medlemmar och sådär. Jag menar exempel på föreläsningar. Har ni föreläsningar på webben då eller?
Nej, vi blir faktiskt mest bokade skulle jag säga. Så att det är inte så mycket öppna föreläsningar. Nej. Kanske inte någon enda gång.
Nej, inte på det sättet. Precis, men vi...
Men det, man ska aldrig säga aldrig.
Man ska aldrig säga aldrig. Så det kan ju vara mer en inbjudan till en digital föreläsning.
Ja, jag tänkte ju säga det. Att vi kanske kunde komma med en inbjudan till en digital föreläsning. Eller en IRL-föreläsning.
Ja, nu får man väl liksom börja träffas igen lite så.
Ja, det får man ju. Det är ju så, ja, det är verkligen härligt. Mm. Det är fantastiskt.
För det är ju kul att föreläsa när man ser de man pratar för också.
Ja, visst är det. Det har ju också varit en för alla en fantastisk resa att bli digital. Mm. Att nå ut till så många och kunna träffas på ett... Jag menar någon säger hej, jag sitter på Teneriffa eller jag sitter i, ja, vad det nu kan vara någonstans på Bahamas.
Ja, det är också väldigt roligt, absolut.
Ja, och ändå är de med och någon annan i Haparanda, Göteborg och Stockholm och så vidare. Och så sitter alla och är med då. Och så kan man ju skriva frågor i chatten. Alltså, det är ganska fantastiskt.
Mm. Ja, absolut. Nej, men så vi är öppna för förslag. Mm.
Ja, men vad bra, vad roligt. Ja, då ska vi återkomma till det lovar jag. Ja. Och sen tänkte jag brukar alltid låta gästerna få önska någonting. Om ni, apropå vad som helst, som ni önskar väldigt hett och mycket. Kanske dels apropå det ni gör, det ni arbetar med eller för. Mm-hmm. Om det är något särskilt som ni skulle vilja, till exempel Folkhälsomyndigheten eller någon Socialstyrelsen eller någon annan lyssnare på. Eller vad det nu kan vara. Om ni har någon sån önskan. Ja, nu är möjligheten här.
Mm, ja. Man behöver tänka länge för att säga något smart. Det första när du sa så här skulle jag önska, det första som dök upp för mitt inre, det var en semla, jag älskar ju semlor. Men sen så hade jag en större fråga, det krävs liksom lite mer.
Man kan ju tänka stort och smått här.
Ja, i staden med lilla så tänker jag.
Ja, man får önska sig semlor, det går alldeles utmärkt.
Ja, nej, jag vill komma på något bättre faktiskt.
Man kan önska sig fred också. Fred.
Ja, just nu känns ju det liksom nära till hands också. Att man skulle vilja bara att den här fruktansvärda situationen upphör. Mm. På något magiskt sätt.
Ja, och om det skulle vara relaterat till vårt arbete och det vi jobbar med. Så är det väl egentligen att flera människor. Mm. Att man önskar att man kunde nå ut lite mer med informationen om att man behöver inte göra så mycket. Man behöver inte göra så stora förändringar. Det behöver inte vara livsomvälvande. Utan det kan vara i det lilla så kan man få väldigt stora hälsoeffekter. Mm. Om man gör små förändringar.
Ja, men det är väl väldigt kloka ord att sluta med tycker jag. För att i vårt samtal. För det är ju det är en kvinna som jag vet att ni känner också. Som är livsstilsprofessor Maj-Lis Hellenius.
Jajamän.
Som ju brukar säga att det är aldrig för sent att börja med en förändring. Eller ta upp en förändring. Och att allt räknas att man gör.
Precis.
Det är ju så underbart. För jag menar, det är hoppfullt.
Ja, och jag tänker det är det man ändå vill förmedla till människor. Att det är, jag menar, allt är verkligen, liksom allt räknas verkligen här. Och det är, vi blir aldrig för gamla heller för att liksom få positiva förändringar. Alltså vår kropp reagerar på det vi utsätter den för.
Ja, jag tror det var just Bailey som berättade där om Ni har säkert något annat ni kan lägga till exempel, men exempel om en, och då var det en man, även om jag är mer för kvinnor, höll jag på att säga, nej, men apropå hälsa och må bra, så sa hon att jo, berätta om en man som då var väl, ja, väldigt i åren kommen, så han var väl 80 plus i alla fall, och han hade känts lite trött och sådär, och så hade han fått rådet att ja, men och frågan, hur bor du i ett lägenhetshus? Ja, då gjorde han det. Ja, är det trappor? Ja, det finns trappor där. Ja, om du tar trappan och går, liksom, vilken våning bor du? Ja, jag tror jag bodde på andra våningen och sådär. Ja, om du går våningen, ja, men det gör jag ibland, fast inte så ofta kanske. Ja, men om du går trappan, men så kan du börja med att gå trappan kanske 2 gånger. Mm. Och så kan du kanske öka på. Mm. Ja, och så gick det då någon, jag vet inte hur lång tid, men i alla fall någon månad, en och en halv månad, 2 månader kanske. Och så hade han då fått frågan, ja, har det hänt något? Har det skett något? Har du gjort något? Ja, då hade mannen börjat gå i trapporna. Mm. Och han sa, ja, alltså det är helt fantastiskt, förstår ni. Det är helt otroligt, vilken skillnad. Mm. För jag märker att nu är jag mindre glömsk också. Jag har bättre kondis förstås, ja. Alltså jag känner mig piggare. Mm. Men jag har blivit mindre glömsk. Mm. Jag kommer ihåg var jag lägger glasögonen. Jag kommer ihåg var jag lägger min mobil. Mm. Alltså det är en markant förändring.
Ja, det är häftigt.
Mm. Och visst är det häftigt. Mm. Ja.
Mm. Och jag tror att det här gäller nog. Man måste uppleva den också då. Det blir ju så tydligt. Jag menar, man kan få alla de här råden och, ja, och så vidare. Men ja, det är ju liksom när det omsätts i kroppen och när man faktiskt står känner förändring. Ja, ja. Det är väl kanske den starkaste motivationen.
Men jag menar just det här du sa om ålder. För jag menar ju det där jag är ju så gammal, så att då är det ju så skönt att höra att ja, det är aldrig för sent.
Nej, och det stämmer verkligen. Mm.
Ja. Ja, tack kära gäster, båda två, både Maria och Jessica, och jag vill önska er lycka till med allt som ni företar er, och hoppas få återkomma och lyssna på er och presentera er i program framöver någon gång, mm, när det passar.
Ja, tack för att vi fick vara med här.
Ja, jätteroligt.
Ja. Så vi får säga att vi får ta hand om varann och ja, ni om varann, och så får vi väl just önska att det blir en fred snart på jorden, tycker jag.
Det önskar vi alla. Mm.
Det säger vi. Mm. Tack så mycket för idag, och vi håller kontakten.
Ja.
Ha det bra.
Hej, hej. Hej då.
Tack för idag. Hej, hej.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.